Ja, då ska jag läsa predikotexterna till idag. Och den första är från Andra Mosebok kapitel 20, vers 2-3. Och vi läser i Jesu namn. Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Och så läser vi den andra från Romarbrevet kapitel 1, vers 18-25. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Fast om de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar. De bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev all slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evigheter. Amen.
Under våren så kommer vi som sagt att gå igenom Guds 10 bud, eller Guds 10 ord som det heter på hebreiska. Och i min förra predikan för 2 veckor sedan så försökte jag ge en introduktion till de här 10 orden. Och idag har vi alltså kommit till det första. Andra Mosebok 22-3 som vi alldeles nyss har hört läsas. Och dessutom så har vi hört en nytestamentlig utläggning, skulle jag vilja påstå, av det här budet. En utläggning av Paulus i Romarbrevet 1. Något som är anmärkningsvärt med de här båda texterna är att de tar sin utgångspunkt i att alla tjänar någon gud. Alla gör det. Det finns liksom inte som alternativ att man skulle uppehålla någon sorts neutralitet. Alla tillhör någon, säger Bibeln. Jag lägger den här frälsarkransen här så får jag plats med fötterna. Alla tillhör någon. Alla har gudar. Frågan är bara vem? Vem är det du tillhör? Vem är det som är din gud? Det finns många människor i vårt samhälle som försöker att förneka då förstås att man skulle ha någon sorts gud. Men Bibeln visar att det är nonsens. Det är en ytlig och det är helt enkelt en felaktig föreställning av vem du är som människa och vem Gud är. Det mänskliga hjärtat, ditt hjärta, sträcker sig ständigt, strävar ständigt efter att dyrka någon eller något. Och här, alltså i den här frågan om vem det är du dyrkar, här utspelas en kamp på liv eller död. Och vad vi ska titta på idag är framförallt vilka uttryck det här kan ta. Men innan dess så ska vi titta på Guds självpresentation som vi ser här i den första versen i Andra Mosebok. Eller i den andra versen då i Andra Mosebok 20. Den första av dem vi har hört läsas. Så den här predikan är uppdelad i 2 punkter. För det första, Guds självpresentation i vers 2. Och sen ska vi fundera på det här med avguderi i vers 3. Och den andra punkten är klart längst. Vi börjar här alltså i vers 2. För det här är själva ingången till alla de 10 orden. Och det förtjänar egentligen mycket, mycket mer uppmärksamhet än vad vi kommer att ge den idag. Men hur som helst. Vers 2. Han börjar med att säga jag. Och därmed så får vi veta, här kommer en presentation. Här kommer Gud att presentera sig själv. Han är den Gud som talar. Den Gud som kommer nära. Den Gud som är jag. Den Gud som är personlig. Han är den Gud som lever och den Gud som handlar. Han fortsätter, jag är Herren. Alltså han är Herren. Han är den som uppenbarade sig för Mose och som gav sitt eget namn, Herren. Den Gud som är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Han som ingick förbund med sitt folk och den Gud som står fast vid sitt ord. Han säger, jag är Herren, det vill säga den som existerar i mig själv och av mig själv. Den som ger liv till alla ting och därför har suverän makt att regera och härska över allting. Jag är skaparen av allt. Evig och allsmäktig, uppehovet och uppehållaren av allt gott. Och han fortsätter att säga, jag är Herren din. Ännu mer specifik här. Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Mose Gud är också din, det vill säga Israels folks Gud. Han är bort. Och han är annorlunda mot alla andra skapelser, mot alla mänskliga lagstiftare och mot alla falska gudar. Han har ett folk som han kallar för sitt. Och det här folket får kalla honom för sin. Han är förvisso herre över allt, men han har ett särskilt folk som han kallar för sitt eget folk, som har fått en alldeles särskild uppenbarelse och ett särskilt uppdrag att vara präster för de andra folken. Och han säger att han är Gud. Jag är Herren din Gud. Och det är ett ord som vi inte kan hoppa över hur som helst. För här finns tyngd. Här uppenbaras Guds majestät. Och Guds majestät är vad som i sin tur formar hela vårt liv. Han är Gud. När vi förstår att han är Gud, när vi får en glimt av hans majestät, av hans storhet, när det drabbar oss, då ser vi liksom vår egen litenhet i kontrast. Vi ser de andra gudarnas tomhet. Han är Gud. Vi västerlänningar, både vi som kallar oss kristna och de som inte kallar sig kristna. Vi är så vana att förhålla oss till det här Gud med en axelryckning. Vi förminskar Gud, liksom, reducerar honom till en hobby. Någonting som vi sysslar med på fritiden. Någonting som vi tror på istället för någonting som vi tillber. Någonting som vi formar hela vårt liv utifrån. Men han är ju Gud. Han är ingenting som vi kan syssla med på fritiden. Han är inte intresserad av vår tro i någon sorts abstrakt bemärkelse. Han är intresserad av oss, hela oss, tanke, vilja, förstånd. Han är intresserad av grytor och kastruller. Han är intresserad av oss på bussen, på jobbet, i skolan. Han är intresserad av oss med familjen. Allt hänger ihop, vänner. Och enda sättet att ha med honom att göra är att inordna liksom hela ditt liv under hans majestät och hans herravälde. Och han fortsätter. Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Alltså Guds bud, Guds 10 ord, Guds förbund börjar i vad han har gjort för oss. Somliga tror att vi måste lyda Gud för att få frälsningen. För att han ska älska oss. För att han ska ge oss allt det goda ur hans hand. Men det är inte vad Bibeln lär. Det är Gud som tar initiativet. Det är Gud som först bryter in och bryter oss loss ur slaveriets bojor. Det är Gud som för sitt folk in i frihet. Det vill säga in i tillbedjan, in inför hans ansikte. Det är Gud som gör det och han är först. Du lyder inte Gud för att han ska göra dig fri. Du lyder inte ens Gud för att det är det rätta att göra. Du lyder Gud för att han först har gjort dig fri. Här har vi hela utgångspunkten för den bibliska lydnaden. Först visar Gud vem han är genom att befria dig. Sedan åtnjuter du denna frihet och du tillber honom genom att hålla hans bud, hans förbund. Det är en helt avgörande skillnad än att lyda honom för att han ska älska oss. Där stannar vi i denna första vers. Vi kommer in på predikans andra punkt. Texten fortsätter. Du ska inte ha några andra gudar vid sidan av mig. Och här är det förstås lätt att göra misstaget att tänka att det är ju inga problem. Du kanske föreställer dig hur det var under antiken. Du ser liksom för ditt inre massa olika tempel och gudastatyer. Och du ser liksom folk som böjer knä och offrar till de här statyerna. Och du tänker, sånt där håller inte jag på med alls. Jag försöker inte att vinna någon statys välvilja genom att hälla liksom vin på en särskild plats eller någonting sånt. Men exakt samma mönster, exakt samma princip är lika verksam i vårt samhälle idag som det var under antiken. Det är bara lite mer subtila uttryck. Mycket lite mer subtila. Det är inte särskilt subtilt alls. I Romarbrevet 1:25 som vi har hört läsas, den sista versen av det som vi hörde läsas där, så säger Paulus att avguderiet handlar om att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen. Och då är vi där igen. Alla dyrkar och tjänar något. Alla gör det. Frågan är bara vem eller vad du dyrkar och tjänar. Ingen kommer undan. Ingen är fri från det här. Heidelbergkatechesens 95:e fråga är: vad är avguderi? Och svaret är: att uppdikta eller ha något annat på vilken människan sätter sin förtröstan istället för eller bredvid ende sanne Gud som har uppenbarat sig i sitt ord. Avguderi är att sätta sin förtröstan till något annat än den enda sanne guden som har uppenbarat sig i sitt ord. Frågan är vad? Alla förtröstar på något. Frågan är vad förtröstar du på? Är det Gud eller är det någonting annat? Vad det än är som du förtröstar på så är det din funktionella frälsare. Det är din egentliga Gud. Det spelar ingen roll vem du säger att du tror på. Det är när det kommer till handling som det visar sig vilken verklighet som ligger bakom orden. Dina ord är förvisso viktiga, men handlingen avslöjar dig. När Luther förklarar det första budet i sin stora katekes så säger han så här: din Gud kallas den eller det som du förväntar dig allt gott av och som du tar din tillflykt till när du är i nöd. Att ha en Gud är alltså inget annat än att av hjärtat förtrösta och tro på den eller det som man sätter högst i tillvaron. Som jag ofta har sagt är det bara våra hjärtans förtröstan och tro som avgör vad vi har för Gud. Eller av Gud. Avguderi är att tjäna och dyrka det skapade istället för skaparen. Det finns så mycket gott, så mycket skapat som är gott och vackert och rätt att njuta av och uppskatta. Men det är när detta vackra blir liksom vår yttersta förtröstan, då blir det en avgud och det blir en slavdrivare. Skönhet, det är någonting underbart, underbart. Men om vi sätter vår förtröstan till skönheten, till vår egen skönhet eller till någonting annat, då har vi Afrodite som kommer att krossa dig. Vishet, det är ju fantastiskt. Det är Guds goda gåva. Men om vi tror att visheten ska frälsa oss, då har vi Athena. Samma sak, samma mönster har pågått under hela historien. Det har bara fått lite olika namn och lite olika uttryck. Och det pågår än idag. Och nu har jag tänkt att ägna en god stund, närmare 20 minuter, alltså nästan resten av predikan här, åt att ge dig verktyg för att avslöja avgudarna i ditt liv. Och då tar jag David Clarkson till min hjälp. David Clarkson var en pastor. Han var pastor i en fri församling i London under senare delen av 1600-talet. Några år så var han kollega med John Owen, om det är ett bekant namn för dig. Han har skrivit mycket, eller inte jättemycket, men det han har skrivit är mycket bra. Bland annat en predikan om själens avguderi. Och den här predikan är alldeles för innehållsrik för att vi idag skulle orka lyssna på den i sin helhet. Men här kommer ett litet avsnitt ur denna predikan. Det är liksom hackat och malet och förkortat för att passa 2000-talets öron. I det här inledande avsnittet av predikan så ger Clarkson 13 punkter. Där ni. Han kallar dem för 13 acts of soul worship. Alltså 13 sätt i vilka vår själs tillbedjan tar sig i uttryck. Och jag tänker att jag ska ge er de här 13 punkterna. Jag inser själv att det är ett retoriskt självmord. Att du förmodligen kommer tycka att det är tråkigt och enformigt att lyssna på de här. Jag inser också att det finns en viss överlappning mellan de här punkterna. Men jag tror att om du orkar lyssna så finns det i själva repetitionen här verktyg. Det gör det lättare för dig att rannsaka dig själv och få in det här tankesättet och på också det sättet avslöja avgudarna i ditt liv. Så låt oss nu orka. Låt oss stanna kvar i den här tanken en stund. Frågan är alltså vilken gud du tjänar, oavsett vem det är du säger att du tjänar. Det är en ofattbart viktig fråga. Så lyssna noga nu och rannsaka dig själv under de här 13 punkterna. Det kommer ta 20 minuter ungefär. För det första, det blir uppenbart vilken gud du tjänar utifrån vad du värderar högst av allt. För den som är kristen är den levande guden. Den levande guden är vad som ger livet värde. Att prisa någonting annat högre än den levande guden är själens avguderi. Den kristne säljer med glädje allt han äger för att kunna köpa åkern där han har funnit pärlan. Den kristne är villig att till och med gå i döden för sin tros skull. Vad värderar du högst av allt? För det andra, det blir uppenbart vilken gud du tjänar utifrån vad som får mest av din uppmärksamhet. Vad är det som ligger närmast ditt hjärta? Vad är det du funderar allra mest på? Vart letar sig dina tankar när du är för dig själv? Vad tänker du på när du vilar? Många av oss tänker på oss själva. Våra egendomar, våra jobb, våra nöjen, hur andra människor uppfattar oss, våra rykten. Det är avguderi och slaveri. Allt det här kommer att tas ifrån oss. Den kristnes största intresse är den levande guden. Den levande guden är en outtömlig källa. Och den kristne längtar efter att få dag och natt få begrunda hans rådslut. Och få finnas i hans närvaro. Vad får mest av din uppmärksamhet? För det tredje, det blir uppenbart vilken gud du tjänar utifrån vad ditt liv har för inriktning, för riktning, för syfte. Vad är det du siktar på? Vad är ditt yttersta mål med livet? Varför uthärdar du lidande och motgångar? Så många av oss siktar på att bli rika, bli berömda, bli trygga, att få liksom njuta av livets olika bekvämligheter. Men när du siktar på någonting annat än Gud själv, att få åtnjuta, att få förhärliga honom, så är du en avgudadyrkare som lever i slaveri. När du siktar på honom så har du hela himlens andliga välsignelse. Du har ett aldrig sinande källflöde av livets vatten. Du har en djup glädje som trotsar alla omständigheter, och du har ett arv som ingen kan ta ifrån dig. När du siktar på världen så kommer allt att ryckas ur din hand. Vad har ditt liv för riktning? För det fjärde, det blir uppenbart vilken Gud du tjänar utifrån vad som inte är förhandlingsbart i ditt liv. Vad finns det som du bara måste ha? Som du absolut inte kan tänka dig att klara dig utan? Vad finns det? Vad har du som aldrig får ifrågasättas? Somliga människor försöker att utöva någon sorts utpressning mot Gud och säga, om jag bara får det här, då ska jag tro på dig. Då ska jag gå till kyrkan och då ska jag läsa Bibeln eller vad det nu är. Om du bara ger mig det här, då! Där har vi avguderi. Detta, om jag bara får det här, det är din Gud. Den kristne söker Gud för hans egen skull. För att få njuta av honom, för att få förhärliga honom. Den kristne har allt i honom. Du kan vara fattig och du kan vara rik. Du kan vara älskad eller du kan vara föraktad av människor. Det spelar ingen roll, därför att i Gud så har du all den rikedom, all den kärlek, all den bekräftelse du någonsin kommer att kunna önska. Vad finns det i ditt liv som inte är förhandlingsbart? För det femte. Ja, ni är med fortfarande. Det blir uppenbart vilken Gud du tjänar utifrån vad du mest älskar. Vi tillber vad vi älskar. Det finns en enda som är värd all vår kärlek. I de mycket välkända orden, eller ja, viktiga orden. Shema, 5 Mosebok 6, vers 4-5. Hör Israel. Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft. Den kristne älskar många saker. Men långt, långt över allt annat älskar den kristne Herren. Det finns de som älskar njutningar mer än sin Gud. Det finns de som gör sin mage till sin Gud. Det finns de som får sin ära genom sitt kön, skriver Paulus. Och det finns de som bara tänker på det jordiska. Det finns de som älskar rikedomar mer än något annat. Men Bibeln är glasklar att det inte går att tjäna både Gud och mammon. Man kan inte ha två herrar. Bibeln säger till och med att kärleken till din egen familj måste framstå som hat i förhållande till kärleken till Gud. Lägg märke här till att Bibeln säger inte att du ska älska din familj mindre. Bara att du måste älska Gud mycket, mycket mer. Så vad älskar du mest av allt? För det sjätte. Det blir uppenbart vilken Gud du tjänar utifrån vad som är din trygghet. Tillit och beroende är vår tillbedjan till honom. Och gång på gång uppmanar Bibeln oss att lita på honom. Ordspråksboken 3 och 5. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Den som förlitar sig på något annat än Gud är en avgudadyrkare, säger Bibeln. Somliga förlitar sig på sina verktyg, på sina prylar och på sin teknologi. Men kung David säger i den 20:e psalmen, Andra litar till vagnar och hästar, men vi litar till Herren, vår Guds namn. Somliga har sin trygghet i sina rikedomar, men Jobb säger: har jag någonsin satt mitt hopp till guldet, kallat gyllene skatter min trygghet? Också det hade varit ett brott som förtjänar straff. Det vore att förneka Gud i höjden. Somliga har sin trygghet i sina vänner, som kan vara både många och mäktiga. Men Jeremia säger: så säger Herren, förbannad är den man som sätter sin lit till människor, som stöder sig på mänsklig kraft och vänder sig bort från Herren. Välsignad den man som sätter sin lit till Herren, som litar helt till Herren. Faktum är att Jeremia gång på gång klandrar Israel för att man har ingått allianser med starka stater runt omkring, för att liksom söka skydd under dessa staters skugga. Det är avguderi, säger Jeremia. Att ta någonting skapat, tryggheten i det här fallet, för att liksom förvänta sig från någon annan. Förlåt. Att ta något skapat för att få vad bara Gud kan ge. Det är bara Gud som kan ge trygghet. Var finns din yttersta trygghet? Är det i politiska system? Är det i socialens skyddsnät? För det sjunde, det blir uppenbart vilken Gud du tjänar utifrån vad du mest fruktar. Luther visar att du kan inte bryta mot något av de andra buden utan att först bryta mot det första. Låt oss säga att du till exempel ljuger, som ju är ett brott mot det nionde budet. Varför ljög du? För att du var mer rädd att tappa ansiktet än att bryta mot Guds förbund. Eller för att du var mer rädd att göra någon ledsen än att misshaga Gud. Vad är du mest rädd för? Det blir uppenbart vilken Gud du tjänar utifrån vad du mest hoppas på. Vad tror du ska frälsa dig? Vad ska ta dig igenom det mörker som omger dig? Vad är det du hoppas ska hända? Vad är det som får dig att se annorlunda på tillvaron? Och vad är det som sätter saker i ett nytt perspektiv och ger dig ny kraft? Somliga hoppas på sin egen självrättfärdighet och sin egen höga moral. Man tänker att det här fina som jag gör nu, det måste ju Gud se och bli riktigt nöjd med mig. Jag ska minsann få en stor och fin belöning när jag står där vid himlens port. Men Jesaja säger: vi är alla orena. Alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel. Vi kommer alla att vissna som löv. Som löv förs bort av vinden kommer vi att föras bort av våra missgärningar. Det är den levande Gudens privilegium att få vara sitt folks enda hopp. Romarbrevet 15:3. Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige ande. Vad sätter du ditt yttersta hopp till? För det nionde. Det blir uppenbart vilken Gud du tjänar utifrån vad du mest längtar efter. Vi är så uppfyllda av olika sorters längtan. Och jag tror att längtan ofta kan göra någonting bra, någonting fint med oss. Men det finns en längtan som förgiftar, en längtan som går över styr. Det är den längtan som säger att när jag får detta, när jag bara får det här, då kommer allt att ordna sig. Det kan vara längtan efter ett jobb, efter en leksak. Det kan vara längtan efter en livskamrat. Det kan vara längtan efter ett barn. När en längtan har gått över styr på det här sättet, så kommer den att krossa sitt objekt. Om du längtar efter en livskamrat på det här desperata sättet, så kommer dina förväntningar på livet tillsammans att krossa relationen. Det finns ingenting skapat som orkar att bära vikten av din yttersta längtan. David, säger kung David, ett har jag begärt av Herren. Det längtar jag efter. Att få bo i Herrens hus i alla mitt livs dagar. För att få se Herrens ljuvlighet. Vad längtar du efter mest av allt? För det tionde. Det blir uppenbart vilken Gud du tjänar utifrån vad du mest gläds över. Och vad du mest njuter av. Att glädjas och njuta mer av vår vishet, av våra rikedomar eller vår familj än vi gläds och njuter av Gud är avguderi. Han är vårt högsta goda och han är den som ger den djupaste tillfredsställelse. Så vad gläds du över mest av allt? För det elfte, det blir uppenbart vilken Gud du tjänar utifrån vad du mest brinner för. Vad vill du allra helst övertyga dina vänner om? Att vara mer ivrig för sin egen sak, för dina egna fördelar, för dina egna förtjänster. För att vara mer nitisk för dina egna intressen än för Guds sanningar, för Guds folk och för Guds ära är avguderi. Det går inte att tillhöra den levande guden och samtidigt vara ljummen. Han har befriat dig ur slaveriets bojor och nu tillhör du honom. Det går inte att tillhöra honom som ett fritidsintresse. Samtidigt som du liksom kämpar för det du egentligen brinner för. Vad brinner du för mest av allt? Där har du din Gud. För det tolfte. Det blir uppenbart vilken Gud du tjänar utifrån vem du är mest tacksam till. Det är gott att vara tacksam till olika människor för olika saker. Men en kristne vet att ytterst sett så kommer allt gott ur Guds hand. Och det är också av honom vi ska förvänta oss allt gott. Varje andetag, varje hjärtslag, varje soluppgång, varje måltid är en påminnelse om att allt är en gåva från honom. Det är en påminnelse om hans nåd. Varje andetag, vänner, vittnar om Guds nåd. Och det du längtar efter Gud. Vi vill köpa en ny bil eller ett nytt hus och vi har inga pengar. Och vi börjar direkt att fundera, hur ska vi ordna det här? Hur ska det här ordna sig? Jag gör det här. Men gå till Gud. Gå till Gud och be om det. För det trettonde. Det blir uppenbart vilken Gud du tjänar utifrån vad du ägnar mest omsorg och flit åt. Vi kan som sagt inte tjäna två herrar. Det går inte att tjäna sig själv och Gud samtidigt. Det är avguderi när du är mer noga med att vinna andra människors behag än Guds behag. När du är mer noga med att säkra din egen framtid än att tjäna Gud. När du ägnar mer tid, tanke och omsorg åt vad du ska ha på kroppen eller vad du ska äta och dricka än åt att fundera på hur du kan leva ett liv som ärar Gud. Så. Nu har du hört den här långa uppräkningen. Och i bästa fall så är du helt övertygad om att du är en syndare. Som inte alls lever det kristna liv som det första budet föreskriver. I näst bästa fall så är du provocerad. Och tycker att det här inte låter klokt. Och i det värsta fall så tänker du, det här var inte så farligt. Det här klarar jag. Innan vi avslutar så vill jag stryka under allvaret med att säga att om du på någon av dessa 13 exempel, om du på en enda av dessa 13 exempel, det finns ju förstås många fler, inte kan svara Gud, så är du en avgudadyrkare, enligt Bibelns sätt att se det. Och Paulus säger dessutom i Efesierbrevet 5:5 att ingen avgudadyrkare ska få del i Guds rike. Så det är ofattbart allvarligt. Så vad ska vi då göra? Vad ska vi ta oss till? Vänd om, vänner. Vänd om. Det är vad Bibeln säger. Och nu skulle jag gärna haft en tredje punkt och beskrivit omvändelsen här. Men tiden är ute. Vänd om. Vänd dig från avgudarna och vänd dig till den levande guden. Han är ju den som har fört dig ut ur slaveriet från början. Be till Gud att han visar dig din synd. Be att han uppenbarar det för dig. Det kan bara ske genom hans eget ingripande. Be att den helige ande leder dig in i hans sanning så att du kan se vad som är rätt. Och vad som är rent och vad som behagar honom. Be att han ändrar ditt sinne så att du sörjer synden, så att du ser syndens avskyvärda natur. Bekänn din synd inför Gud och vänd dig bort från den. Fly från den, hata den. Vänd dig bort från din egen självrättfärdighet. Sluta att berömma dig av dina egna goda gärningar. Vänd dig till honom och sätt allt ditt hopp till honom. Vänta allt det goda bara av honom. Han, Jesus Kristus, på korsets stam tar din synd på sig. Han bär den. Han är den enda som klarar det här. Se på honom. Kasta dig på honom och på hans härlighet. Det finns nåd, vänner. Vi orkar inte detta, men det finns nåd och det finns hopp i Kristus. Det finns liv i Kristus. Se hur han gav sig själv som människa. Se hur han levde sitt liv för din skull. Hur han lider, hur han dör i ditt ställe. Se, vänner, hur han uppstår, hur han förhärligas. Lev ditt liv i ständigt pågående omvändelse och lydnad. Lev ditt liv i tillbedjan och tjänst inför honom. Lev ditt liv för att ära honom och njuta av honom för evigt. Amen. Så vänder vi oss till dig, Herre. Fader, Son och Ande. Vi behöver inga präster och vi behöver inga altaren. Vi behöver inga tekniker, Gud, för att närma oss dig. Vi behöver inget annat än ditt försonande blod. Kom, himmelske Fader. Kom med nytt liv in i våra liv. Kom och förvandla. Kom och föd på nytt. Kom och ge oss omvändelsen och helgelsen. Herre, vi kastar oss på dig och vi har ingen annanstans att gå. Förlåt oss för våra överträdelser. Amen.